Så människan behöver bli fri från tvång. Och hon behöver bli fri ifrån vinstbegär. Friheten från vinstbegär, annars så kan hon inte älska. Kärleken söker inte sitt, säger Paulus. Fri från tvång, därför att det vi gör av plikt eller tvång är inte kärlek. Och jag tror att Guds mening med människan är att vi ska komma till den punkten där vi kan synda, men vi vill inte. Då är vi Guds avbilder. Han skulle i och för sig, som en rent teoretiskt tänkbar möjlighet, kunna. Men han vill inte. Och att leva på en plats där det bara finns personer som i och för sig skulle kunna synda men inte vill, det är paradiset. En bättre plats kan man inte tänka sig. Men jag tror att de som inte ser fram emot Jesu återkomst med någon större förtjusning, de kommer kanske att kika in i paradiset och säga: kallar ni det här för ett paradis? Ja, säger vi, hur så? Man kan ju inte göra karriär här och man kan ju inte öppna eget, och man kan ju inte gå med vinst, och man kan ju inte allt möjligt annat som gör livet värt att leva. Är ni säker på att ni har hamnat på rätt ställe? Det här måste väl vara helvetet? Nej, säger vi, det är paradiset. Det är ett underbart ställe. Och vi får ägna oss åt att ge åt varandra hela dagarna. Det är ljuvligt. Ska du inte pröva? Bevar mig väl. Finns det ingen konsumentombudsman? Kan man inte klaga någonstans? Ja, det finns ett ställe där nere. Du kan väl gå dit. Där klättrar alla på varann. Vi kallar det för helvetet. Ja, det tycker jag låter bättre. Jag tror på ett sätt att domen kanske mer än vi tror handlar om att var och en kommer till den plats som han tycker är bäst. Jesus säger på ett ställe, när han talar om sin tillkommelse, så säger han: tänk på Lots hustru. Ja, vad är det att tänka på, säger vi? Jo, det var ju hon som hade blivit räddad undan domen, men som inte längtade efter den plats dit ängeln höll på att föra henne, utan hon tittade tillbaka för att i alla fall få en sista blick på det som var paradiset för henne. Tänk på Lots hustru. Men nu kommer vi alltså till frågan: vad var det som gick sönder med människan? Vad är synden som bor i mig, som Paulus säger? Vad är det? Hur ska vi känna igen den när vi nu har, så att säga, lagt syndkatalogerna i sopnedkastet? Vad är då synd för någonting? Ja, ibland säger vi: ja, det är egoism. Och så fostrar vi kristna som aldrig vågar vara lediga, som får så dåligt samvete om de ska vila sig en söndag, det är för att de har en känsla av att det här är nog egoism det också. Och då har vi inte träffat riktigt rätt. Vi har kanske träffat tavlan, men vi har inte träffat den där 10-poängaren i mittpunkten. Ibland säger vi vreden. Vreden, det är säkert det som är det är synden. Nej, det är det inte. Gud är en Gud som dagligen vredgas, säger David. Och han säger också: vredgas, men synda inte. Det är lätt gjort att man syndar när man blir arg. Det vet var och en som har lite anlag åt det hållet. Men vreden som sådan är inte synd. Ibland är det kanske mera synd att inte bli arg. Det kan behövas någon gång ibland. Stoltheten, säger vi, någon gång ibland, och sexualiteten skymtar av och till fram som det, den stora synden. Men vi vet alla att det här är nästan, men det är inte, det är liksom inte på pricken. Vad var det ormen lovade? Ni ska bli som Gud. Nästan till ett gudaväsen gjorde du människa. Att bli av med detta nästan, vad består det i? Jag tror vi kan säga så här. Jag har prövat det ganska länge och tycker att det har hållit. Gud är obegränsad, men människan är begränsad. Där tror jag den stora skillnaden ligger. Ibland när Gud presenterar sig, och vi kan slå upp ett av de ställena, Första Mosebok 17 och 1. Så använder han ett namn om sig själv. Första Mosebok 17 och 1. När Abram var 99 år gammal uppenbarade sig Herren för honom och sa till honom: jag är Gud den allsmäktige, vandra inför mig och var ostrafflig. Det hebreiska uttrycket El Shaddai. Jag är den alltillräcklige guden. Eller jag är den obegränsade guden. Gud som är obegränsad och människan som är begränsad. Och det ormen frestar med, det är ju att människan nu ska utöka sin kunskap om gott och ont. Ty det är det trädet handlar om. I våra svenska biblar står det kunskapens träd på gott och ont. Vad står det i de norska? Första Mosebok 3. Ja, namnet står inte där, men vi... Två... Va? Ja, just det. Men själva trädet, andra kapitlets 17 vers. Ja, det är ju en väldigt bra översättning. Ja, det är också utmärkt. Det är bara i Sverige som vi har dåliga översättningar på den punkten. Ty det är precis vad det handlar om. Alltså det träd som ger moralisk kunskap. Kunskap om gott och ont. Det lustiga är ju att människan har en förunderligt liten förmåga att tåla den sortens kunskap. När vi får den som kunskap. Var och en som har fostrat egna barn vet att barn gör aldrig som man säger, utan de gör som man gör. Det är det som formar barn. Det de ser att mamma och pappa gör, det gör de. Och de börjar i tidig ålder. Det kallas för lek. Jag minns fortfarande när min dotter var 3 år och hade en docka och en säng och bäddade dagarna lång för denna docka, som aldrig fick sova en blund för att hon hade en mor som ständigt bäddade åt henne. Hon tränade. Nu har hon egna barn. Nu är hon kanske inte så flitig med att bädda, men hon har i alla fall övat sig. Och det som har format oss väldigt mycket när det gäller moral, vad som är rätt och vad som inte är rätt, Det är mycket mer det som praktiserades i vår barndom än det som liksom knackades in i oss. Människan är skapad till att, så att säga, leva så nära Gud att vi som små barn kan ta in Guds sätt att vara och handla och låta oss präglas av det. Det är att bli som barn. Gud serverar ju inte livet i form av telegram utan i form av inspiration. Helig ande. Och när Jesus samlar 12 lärjungar omkring sig, jag vet inte om ni har tänkt på det någon gång, men han håller ju förunderligt lite bibelstudie med dem. Ibland så får de stöta på honom när han har predikat färdigt och säger, du kan väl förklara det här åtminstone för oss. Va? Säger han, begriper inte ni heller det här? Nej, det gör vi inte. Ja, men då ska jag förklara, säger han. Och ibland gör han saker utan att förklara. Ja, det jag gör nu, det förstår ni inte nu. Men senare kommer ni att fatta det, säger. Ja, men kära Jesus, varför kan du inte tala om vad det är du gör? Varför kan du inte förklara dig? Nej. Livet bygger inte på det som vi, så att säga, tar in på intellektuell väg. Utan har mycket mer att göra med att vi får leva tillsammans med någon som med sitt liv kan föra oss rätt. Och att därför få i den heliga ande få leva tillsammans med Gud och vandra tillsammans med Gud. Det är en ganska långsam metod för att forma människor. Men åh vad grundlig den är. Den är mycket bättre än alla snabbkaffemetoder och alla tryckkokarmetoder. Sånt här som ska gå fort och på en eftermiddag och sen ska jobbet vara klart. Det blir så ytligt, det blir bara fernissa. Herren börjar inifrån och han har gott om tid. Vi får leva tillsammans med honom. Och under tiden har han inga anspråk på att vi ska vara perfekta. Utan bara att vi ska leva tillsammans med honom. Han är trygg i den förvissningen. Får vi bara vara tillsammans med honom tillräckligt länge så blir vi påverkade. Men så här enkelt kan det ju inte vara, säger vi. Det blir ju inga docenter i teologi på det. Nej, det gör det inte. Och det är ju skönt. Det kan behöva sådana med, förstår man rätt. Men livet bygger inte på att man blir teolog. Utan livet bygger på att man lever tillsammans med Gud. Men nu skulle alltså människan skaffa sig kunskap istället för att skaffa sig gemenskap. Och syndafallet handlar ju om att ersätta gemenskapen med Gud skulle ersättas med kunskapen om hur Gud gör. Och det blir ju på ett sätt att göra Gud abstrakt och egentligen skjuta bort honom. Och vad är nu tanken? Jo, du ska bli som Gud. Från att ha varit en begränsad varelse så är tanken att kunna bli obegränsad. Och det här, det känner vi dåligt igen när jag säger det nu. Jag tänkte använda kvällen till att hjälpa er och se att jo, det kan vara så här. Därför att om syndafallet i människan handlar om att människan inte kan acceptera att hon är begränsad till sin natur, så ska vi finna att människan ständigt kommer att föra krig emot gränserna i sitt liv. Och det behöver man ju inte titta på sportnyheterna länge för att se. Hur det gäller att komma någon hundradel före. Hur det gäller att komma en centimeter över alla andra. Hur det gäller att kunna lyfta några kilo till. Och om det så ska ske med olika tillväxthormoner och anabola steroider och annat i lönndom. Det är ändå viktigt att kunna, så att säga, flytta på gränsen för den mänskliga förmågan. Det har ett väldigt egenvärde i våra liv. Så fort tanken hade väckts om att man skulle landsätta en människa på månen, så var det bara en tidsfråga. Det fanns ju många som talade de åren då man höll på att kämpa som bäst med det här. Och som sa det att ja, hur många av världens problem kunde man inte löst för de pengarna? Istället för att smutsa ner luften med en massa raketer och sen landsätta folk på månen där de inte har att göra. Men det var kört. För nu gällde det att flytta på en gräns. Människan kan inte acceptera att vara begränsad. Utan det måste alltid, så att säga, flyttas på gränser. Och därför kan vi säga att det som är synden i människans liv, det kan vi kalla för självtillräcklighet. Är det ett begripligt ord för er på norska? Att vara självtillräcklig, att räcka till. Jag är Herren den alltillräcklige. Ja visst. Och jag heter Johansson den självtillräcklige. Det är ju drömmen. Att inte behöva ta emot hjälp ifrån någon. Att inte behöva ta emot nåd och barmhärtighet ifrån någon. Att alltid kunna klara sig själv. Bra kar reder sig själv, säger vi i Sverige. Det är ett gammalt ordspråk. Detta är, så att säga, tror jag, själva nyckeln till det som vi kallar för människans fallna natur, eller köttet, för att använda Paulus terminologi. Jag vill alltid räcka till. Och då är det ju så här att när önskan om att räcka till slår klorna i oss, så blir ju kärleken en omöjlighet. Därför att min önskan att alltid räcka till, den handlar ju om att jag inte i djupa sätt inte vill behöva något från någon annan. Minst av allt kärlek eller barmhärtighet. Visst, gärna den kärlek som handlar om uppvaktning och som så att säga tillfredsställer mina önskemål. Men den kärlek som kanske ensam kan lyfta en ur ett tillstånd av förnedring, den vill jag ju inte ha. Då räcker jag ju inte till. Då måste jag ju på nytt kännas vid min begränsning. Vi vet ju alla hur svårt det är att tala om det som man tycker är pinsamt i sitt liv, det man skäms för. Varför skäms vi? Vad är skam för någonting? Vad är det? Jo, det är när jag med sorg i hjärtat konstaterar, jag räckte inte. Jag nådde inte ända fram. Jag duger inte. Jag är en begränsad varelse. Och därför är ju önskan om självtillräcklighet redan i sig själv ett kliv, så att säga, ut ur kärlekens sammanhang. Vare sig jag lyckas eller inte. Och det vill jag stryka under med ett tjockt rött streck. Det spelar ingen roll om jag lyckas eller inte. Redan min önskan att kunna räcka till i mig själv i alla lägen, redan den är, så att säga, ett steg ut ur kärlekens sammanhang. Vi ska gå till första Korinthierbrevets 12:e kapitel. Där undervisar Paulus om nådegåvorna. Och när han har räknat upp några nådegåvor och sagt att han vill att vi ska ha lite kunskap om de här nådegåvorna, så verkar det ju som att han byter ämne. Sen börjar han tala om kroppen och lemmarna i 12:e versen. Och då beskriver han ju, som ni vet, församlingen som en stor kropp, där varje individ är en lem eller ett organ, en del av den stora helheten. Och alltså djupt beroende av varandra. Om mitt finger inte satt på en hand, som inte satt på en underarm, som inte satt på en överarm, som inte satt på mig, så att säga, så skulle det fingret inte kunna röra sig. Men vi hugger av det och lägger det där, ja, det kan inte ens sprattla. Så beroende är fingret av kroppen. Inte bara av huvudet, utan av kroppen. Och när alltså kärlekens sammanhang nu skisseras, så är det ett sammanhang av kolossalt beroende. Mycket, mycket mer beroende än vad vi önskar oss. Hur löser vi den problematiken? Jo, det brukar vi göra genom att jämföra lemmarna med varandra. Och det är ju det Paulus talar om här. Vilken lem är nu finast? Vilken lem fungerar bäst? Som om man kunde diskutera den enskilda lemmen avhuggen ifrån kroppen. Helt meningslöst. Ty liksom kroppen är en och har många delar, och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del, utan av många. Om foten säger, jag har ingen hand, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt till kroppen. Och om örat säger, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör det lika fullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han vill. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte eller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Tvärtom, också de delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga, och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, dem gör vi så mycket finare, och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet, något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen lät han de ringare delarna bli särskilt ärade, för att det inte skulle uppstå splittring inom kroppen och för att alla delarna skulle visa varandra samma omsorg. Ja, de olika lemmarna kan inte peka på varann och säga du behövs inte. Och kan inte heller säga till sig själva jag behövs inte. Men allt det här, det uppstår ju ur vår önskan att räcka till i oss själva. Därför att om jag går omkring med en önskan att räcka till i mig själv, ja, då börjar jag ju nere vid fötterna och så slutar jag någonstans här uppe vid huvudet. Och då är jag ju alltså en enhet, så att säga, i sammanhanget, och då kan jag jämföra mig med andra enheter. Och det kan ju verka både intelligent och motiverat och begåvat och riktigt. Men i själva verket så jämför jag mjälten med tummen. Eller kanske örat med tjocktarmen. till ingen nytta. Det är för att allt sitter ju i kroppen. Och det jag sysslar med, det är ju bara ett bedrägeri, ett självbedrägeri. Som framspringer ur min önskan att räcka till i mig själv. Istället för att jag accepterar att jag är en begränsad del av en mycket stor helhet. Och med denna tanke på att räcka till i sig själv, med den föds föraktet. Före syndafallet var människorna nakna. Och det gjorde ingenting. Det var varmt och gott. Porrtidningarna var inte uppfunna. Det fanns ingen som tänkte på något sånt. Alla hade annat att tänka på. Man tänkte på Gud. Men plötsligt så skulle man nu räcka till i sig själv. Och det kan man ju inte göra utan att bara titta på sig själv. Och så upptäcker man plötsligt, men vi har ju inte tro på kroppen. Hjälp, vad är det här? Vad gör vi nu? Och så ut i buskaget och hämta fikonlöv. För nu måste vi klä ut oss. Och om vi inte gör det så är vi föraktliga. Innan syndafallet säger Gud till människan, om du äter av detta träd skall du döden dö. Och ur detta får vi en, tycker jag, viktig insikt, kunskap. Nämligen att det finns ingenting som dödar så som förakt. Och det finns ingenting som dödar så som självtillräcklighet. Ibland heter det, man till exempel ska försöka att hjälpa någon som blir mobbad i skolan. Att ja, säger klasskamrat, men han är ju så löjlig. Alltså underförstått, vi har inte gjort så mycket med honom, han är ju bara löjlig och vi har ju föraktat honom lite grann. Det finns ingen som heter lite förakt. Det finns ingenting som dödar så som förakt. I alla länder där kyrkan är förföljd, där växer den. Men i våra länder är kyrkan föraktad, där krymper den. Det är lättare att vittna om Jesus i en miljö där man kan mista huvudet för hans skull. Än det är att vittna i en miljö där folk medlidsamt tittar på en och undrar om man har sökt för det där. Föraktet griper mycket djupare i oss än hatet och vred. När man ser någon sån här riktig skinnpaj med riktig läderjacka och stiletter och nitar och allt sånt här, va? Så vet man det. Detta är en människa som har blivit utsatt för förakt och som har bestämt sig för att hellre vara den som slår först än att låta någon förakta en på nytt. Därför att förakt är någonting av det smärtsammaste som finns. Något av det mest dödande som finns. Sent igår kväll hörde jag ett radioprogram om förintelsen. Och det var mest med tanke på 50-årsminnet av upproret i Warszawas ghetto. Och ja, Holocaust, ja. Och så ställdes ju i programmet den vanliga frågan. Hur kunde ett helt folk gripas av detta kollektiva vansinne? Hur bereder man marken för det här? Hur uppkommer något sådant? Ja, vi kan ju naturligtvis säga att det är demoniskt. Och det är det givetvis. Men på det mänskliga planet, hur öppnas ett helt folk för ett sånt demoniskt inflytande? genom att man öser förakt över en grupp människor. När man har gjort det tillräckligt länge så finns det ingen gräns för vad som kan hända. Vi ska gå till första Korinthierbrevets första kapitel. Vi kan börja läsa i 26 versen. Första Korinthierbrevet 1 och 26. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta det visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Gud har utvalt dem som ingenting är. Och det här tror jag är ett profetiskt löfte om tidens avslutning. Vi sjöng för en stund sedan, villigt kommer ditt folk när du samlar din här. Jaha. Vilka ingår i den skaran? Ja, en samling töntar som vi säger i Sverige. Har ni det ordet i norsk? En samling föraktade människor. En samling som är dårar för Kristi skull. När tiden tar slut så kommer Gud att använda dem som alla såg ner på för att göra slut på allt det som var något i sig själv. Allt det självtillräckliga kommer att göras om intet genom alla dem som var hjälplösa och beroende och därmed föraktade. Jag brukar säga så här att när det blir tal om församlingsförnyelse eller väckelse, så indelar jag kristna i två grupper. De som inte vet värdet av gamla tanter och de som vet värdet av gamla tanter. Ty om man inte har tungt eldunderstöd genom gamla tanter som ber, så blir det aldrig någonting. Det blir bara ballonger som spricker. Men om det finns många gamla tanter som har gått om tid och ett trofast hängivet hjärta, då kan det hända mycket. Men då kanske de som står på barrikaderna måste ha en förståelse för att det är viktigt att man har gamla tanter. Därför att genom det som i världen ingenting var, kommer Gud alltid att vinna seger ända fram till den sista dagen. Nu har jag tänkt så här inför denna texten att, ja men kära hjärtanes, folk som säger jag är ingenting, det har vi ju massor av i församlingarna. Och då är ju frågan, vart tog segern vägen nu då? Jo, men de önskade att de var någonting. Önskan om självtillräcklighet är redan det ett kliv ut ur kärlekens samman. Att kunna acceptera att man är en begränsad människa. Och att kunna acceptera att man är så begränsad som man är. Och så utlämnad och så beroende. Så man, så att säga, i livets krissituationer kanske med förskräckelse upptäcker att hjälp, så här beroende och så här hjälplös har jag ju varit hela tiden. Fast jag har inte förstått det. Men att kunna leva i det medvetandet utan att sörja över att det är så. Utan att istället sörja över, ja visst, eller istället tänka så här, ja visst, jag är inte så mycket. Men jag tillhör Gud, den alltillräcklige. Och det räcker ju att han är alltillräcklig, han räcker för oss båda. Det är fint. Och ur denna önskan om att vara tillräcklig i sig själv så spirar allt det onda fram. Vi tycker det här är ju en fin önskan. Man ska inte ligga samhället till last, som det heter. Man ska inte hålla på och parasitera på människor. Nej, det ska man inte göra. Det är inte bra. Men det finns ett dike på andra sidan vägen också. Och det är så lurigt, det diket. För det växer så mycket gräs i det så man ser först inte att det är ett dike. Men när man kör ner i det så sitter man fast. Vi ska ta ett intressant exempel. Vi går tillbaka, inte till 12:e kapitlet utan till 13:e nu. Bara för att se att önskan om självtillräcklighet så att säga är roten till oerhört mycket ont. Trettonde kapitlet och 8:e versen. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Ty vår profetiska kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Kunskapen är begränsad. Hela västerlandet har vi ju länge haft någon sorts lärostrid mellan två läger. I det bibeltrogna lägret skjuter man skarpt på dem som man uppfattar som icke-bibeltrogna och de kallar man för liberalteologer. Liberalteologerna skjuter lika skarpt åt andra hållet och kallar de andra för fundamentalister. Och båda håller varann för att vara galna. Och till sist, när man har sett hur de här båda lägren bekämpar varandra, så kan man tycka att det som bjuds är ett val mellan pest och kolera. Ja visst, tänker man, jag vill naturligtvis hålla Bibeln i ära. Men hur ska jag göra det utan att bli som Khomeini? Hur ska det gå till? Hur ska jag kunna hålla före att hela Bibeln är inspirerad av Gud? Och behålla min ödmjukhet? Jo, det säger Paulus här. Bibeln är okej. All skrift är ingiven av den heliga ande. Men min förmåga att förstå skriften, den är mycket begränsad. Och din förmåga att förstå skriften är också begränsad. Så skriften innehåller kolossalt mycket som ingen av oss förstår. Talar om sammanhang som ingen av oss kan begripa. Och gamla trogna bibelläsare som hållit på och läst denna bok i årtionde efter årtionde vet den ger ständigt något nytt. Till skillnad från många andra böcker. Ständigt har den nya poänger att bjuda på. Aldrig blir man färdig med den. Eller som överläkaren på kliniken där jag jobbade. Jag kom tillbaka efter semestern. Och så frågade han, har du läst något roligt på semestern? Han var mycket intresserad av kultur. Ja, så jag har läst världens mest spridda bok. Då tappar han dragen lite grann och så blir du aldrig färdig med den. Nej, det blir man inte. Det är så intressant. Och när jag vet att det jag kanske förstår av denna bok är, låt oss säga, 0,5% av allt i verkligheten som denna bok talar om, då kan jag hålla före att det som står här är sant och exakt Och ändå så slår jag inte boken i huvudet på folk. Men det är när jag tror att ja, nu har jag läst den här boken så många gånger så nu förstår jag, ja, jag förstår i stort sett allting. Det är kanske någon halv promille kvar, men det kan inte vara hela världen, utan nu går vi igång. Ja visst, men då är jag ju självtillräcklig igen. Då är det ju boken och jag och vi två, vi räcker. Och vi räcker så mycket att vi sen, det vill säga jag med boken i hand, kan gå och dela ut så kallade förmaningar. Alltså bör vi vara fundamentalister, vill jag mena. I den meningen att vi håller bibelordet högt i ära. Men för att vi inte ska bli styva i korken, förstår ni det uttrycket? Så måste vi hela tiden påminna oss. Det är väldigt lite av det Bibeln talar om som jag egentligen har förstått. Bibeln talar om Guds väsen och Guds natur. Och inte har jag förstått särskilt mycket av Guds väsen och Guds natur. Inte ens om vi slår våra kloka huvuden ihop har vi många procent att bjuda på av det som vi kommer att få se. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild, säger Paulus. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Vi ska komma och lära känna Gud lika fullständigt som han känner oss. Det är fantastiskt. Men där är vi inte nu. Och därför kan vi, när vi besinnar detta, inte använda Bibeln som ett instrument för självtillräcklighet. Vi ska gå till Romarbrevets tredje kapitel nu. Och läsa verserna 19 och 20 där. Vi vet att lagens ord riktas till dem som äger lagen för att varje mun ska tystas och hela världen underkastas Guds dom. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig inför honom. Lagen kan bara ge insikt om synd. Varför gav Gud lagen? Jo, säger Paulus, lagen ger självkännedom. Nu är det så att självkännedom räcker inte för att förändra en människa. Men det är en bra början. Det är en bra början, men den räcker sällan eller aldrig. Vad är det för en självkännedom lagen ger mig? Min otillräcklighet. Att jag aldrig kan bli tillräcklig i mig själv. Att hur livet än gestaltar sig så måste jag acceptera att vara beroende. Och om jag inte accepterar det så kommer mitt liv att spåra ur. Paulus utlägger det lite mera i sjunde kapitlet. Vi ska bläddra dit. Sjunde versen. Vad innebär nu detta? Att lagen är synd? Visst inte. Men först genom lagen har jag lärt känna synden. Alltså mig själv. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt du ska inte ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär inom mig. Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång när lagen inte fanns för mig, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Det visade sig att det budord som skulle föra till liv förde mig till döden. Vad hände? Jo, människan får en gräns uppdragen. Denna gräns får du inte överträda. Lagen säger du ska icke ha begär. Och när lagen säger det så vaknar begäret. Därför att lagen förbjuder ju människan att göra som hon vill. Lagen förbjuder människan att göra vad som helst. Och ju tydligare det förbudet blir, desto starkare är den upprorskraft som vaknar inom oss. Och vi vet ju att gräset på andra sidan staketet är alltid grönare. Lyckans land ligger alltid någon annanstans. Vi kan säga så här att i syndafallet blev människan oförnöjsam. En oförnöjsam människa är bara medveten om det hon saknar. Och hon lever nästan uteslutande för att vinna det hon saknar. När hon har fått det har det förlorat sitt värde och då är det något annat hon ska ha istället. Den förnöjsamma människan lever ett mycket mer konstruktivt liv. Därför att hon är medveten om vad hon har, är tacksam över det och använder det. Och därför så märker vi att när människor, när Gud sätter en gräns, så vill människan antingen överträda den gränsen eller kanske till och med avskaffa Gud. Men när man då styrs av den sortens, vad ska vi säga, upprorstendenser, då börjar man handla irrationellt, oförnuftigt och oförståndigt. Jag förstår inte mitt sätt att handla, som det står i 15 versen. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Nu är det ju inte så konstigt att den här kraften vaknar till liv hos den som inte vill veta av Gud. Och som inte vill veta av regler och lagar och förordningar. Alla andra ska sköta sig, men jag gör som jag vill. Men hur blir det då med den som är kristen? Det blir ju en intressant fråga. Vad händer med gränslösheten i våra liv när vi blir kristna? Ja, det är inte alltid den dör när vi blir kristna. Och det är ett lurigt förhållande. Därför att det är så vanligt att kristna människor har för sig att Gud väntar sig att de ska räcka till för allt och alla. Och det är den gamla gränslösheten som dyker upp på nytt. Det är Adam som på nytt sticker upp huvudet, eller Eva. Och det betyder alltså att man plötsligt får för sig att man ska axla Guds ansvar för världens problem. Istället för att fråga Herren: Herre, vad är mitt? Och tala gärna om för mig också vad som inte är mitt, så jag kan vila mig någon gång med gott samvete. Men gränslösheten lurar oss att tro att varje uppgift är vår. Varje behov måste jag fylla. Jag måste alltid vara till pass. Jag måste alltid vara till lags. Jag måste alltid komma alla till mötes. Och jag får aldrig vila förrän alla andra har fått sitt. Och det här, det låter ju väldigt fromt och bra. Och vi har svårt att se att detta är gamla Adam i ny tappning. Det är gamla Adam som ska tänja på alla gränserna. För att så att säga djupast sett inte behöva nåd. Ni ser fundersamma ut, hänger ni med? Förstår ni vad jag menar? Därför att Om vi nu säger så här att i syndafallet så uppkom föraktet. Jag tror man skrattade före syndafallet, men efter syndafallet fick så också hånskrattet. Och det här liksom siktandet mot självtillräckligheten, mot tillräckligheten, mot detta obegränsade, det kan vi ju inte nå, därför Gud har bestämt en gång för alla tid ska vi inte. Nästan till ett gudaväsen gjorde du oss, men inte till ett. Och om det finns någonting som Gud sätter stopp för, så är det det. Och det betyder ju alltså att då hamnar man i en ständig besvikelse. Man försöker hela tiden det omöjliga, och det som gör det omöjliga omöjligt är Gud. Och då vaknar istället föraktet. Ty föraktet blir då spegelbilden, baksidan av den här längtan efter tillräcklighet. Och då kommer självföraktet och självfördömelsen. Jag är en så dålig kristen. Och det intressanta är att som själavårdare ser man en mycket tydlig koppling mellan dåligt samvete, samvittighet som vi säger på norska, och den här, vad ska vi säga, gränslösa tjänarandan. Och det man då känner, det är inte en Guds anklagelse över att man inte gör tillräckligt, utan det är ett självförakt över att man inte når det mål som så att säga den kötsliga naturen i människan alltid vill nå. Och den människa som har vänt Gud ryggen vill nå det målet på upprorets väg. Men den människa som har gett sitt liv i Guds hand vill kanske istället nå det målet på lydnadens väg. Och det är på den punkten som Jesus och fariseerna hela tiden krockar med varandra. Därför att de, med alla sina fina målsättningar och ambitioner, de försöker till sist att leva som om de inte skulle behöva Guds dagliga hjälp. Som om de inte vore beroende, hjälplösa på det sättet som vi är som människor. Det är därför Jesus säger till lärjungarna att om ni inte omvänder er och blir som barn, så kommer ni inte in i Guds rike. Nu ska ingen tänka så här att jaha, ja, då är jag chanslös, jag hamnar i helvetet. Gör inte det. Du kommer säkert till rätt ställe. Men jag menar att idag är befrielsens dag. Vi ska be över den, vad ska vi säga, lydnad, den tjänarmentalitet som egentligen framspringer ur ett missförstånd. Därför att vi har misstolkat signaler inne i oss själva om att det är klart att vi måste räcka till för allt och för alla. Och vi kanske till och med har hört många predikningar om det här. Hur viktigt det är att man alltid finns till hands. Och det som då händer med en, det är ju att tjänandets glädje till sist går under. Och då blir man ju lika misslåten som hemmavarande sonen. Lika sur och trött och arg. Och därför så gäller det att finna den balans i livet som gör att man inte blir utbränd. Till utbrändheten handlar så ofta om att man försöker ge mer än man har. Och det är vi inte kallade att göra. Utan det är på något sätt syndafallets effekter. Vi måste alltid minnas att Adam ville göra det hela bättre än vad Gud hade gjort det. Nästan till ett gudaväsen. Ja, men det måste ju bli mycket bättre om jag blir som ett gudaväsen. Det måste ju vara ännu bättre. Det är det inte. Utan med den ambitionen Oavsett vilka uttryck den tar sig så börjar problemen så ofta istället. Och därför så är det så viktigt att vi får komma in i det barnaskap som också innehåller den vila vi behöver. Där vi får känna att nej, ja, detta är en behjärtansvärd uppgift, men det är icke min uppgift. Och det kan behövas mycket läkedom för samvetet för att på det sättet kunna säga nej. Men all kärlek måste vara frivillig. Om du har tappat förmågan att säga nej, så har du djupast sett tappat förmågan att säga ja. Och därför måste båda dessa förmågor vinnas på en gång. Och man kan be till Gud om hjälp med det här. Det är det som är evangelium. Han ställer mer än gärna upp. Jag säger inte att det är en enkel process, för det är det inte. Men det kan ju vara en glädjande nyhet kanske att veta att man får lov att be om det här. Och att det faktiskt är en del av syndafallets effekter. Att vi tar med oss det här gränslöshetstänkandet in också i vårt tjänande, vår lydnad. Gud behöver inte våra tjänster. Han vill ha dig. Han kan göra allting själv. Att han sedan delegerar uppgifter till dig och mig, det gör han ju i sin gränslösa nåd, för vi krånglar ju bara till det för honom. Han gör allting bättre själv. Men vi behöver se och förstå att det är oss han längtar efter. Man sätter inte barn till världen för att få hjälp med disken. Man gör inte det. Utan man räknar lugnt med att om barnaskaran utökas med en till, så får man mera jobb. Men man får ju också så mycket mera glädje. Tänk vad underbart det är med unga. Det är ju dem man vill ha. Inte tjänsterna. Och Gud föder barn så att säga på nytt. Därför att han längtar efter barn. Han är så barnkär, våran Gud. Det vet du väl. Han älskar barn. Såna här stora, lite förvuxna varianter som du och jag ibland också. Det är fint. Att få lov att omvända sig och bli som barn. Och att det faktiskt är vägen också ut ur mycket dåligt samvete och mycket självförakt på det fromma området. Vi ska be tillsammans nu. Herre, det underbara med dig, det är att du inte föraktar oss. Och att föraktet är, ja, det är inte din natur. Vi kan komma frimodigt med alla våra svagheter till nådens tron. Du kan vara allvarlig och du kan vara sträng, Herre. Men du föraktar inte. Du möter oss alltid med den yttersta finkänslighet. Så fort vi vill veta sanningen och vill ha med dig att göra, så har du mycket nåd och barmhärtighet. Herre, vi ber nu att du löser oss både från det här gränslöshetstänkandet och tendensen till förakt som är så nära kopplad. Vi behöver få förnöjsamhet in i våra liv, Herre. Att inte ständigt se det som saknas. Utan att kanske långt mycket mer än förut få gåvan att kunna se det som finns. Kunna tacka för det. Kunna använda det på ett konstruktivt sätt. i din tjänst, i kärlekens tjänst, till glädje. Lös oss ifrån oförnöjsamheten, att bara se det som fattas, och att därför djupa sätt aldrig kunna glädjas åt något. Vi är begränsade och våra förhållanden är begränsade. Till och med nådegåvorna är begränsade i denna tid. Så hjälp oss att kunna se med barmhärtighet och nåd på allt det begränsade. Våra begränsade församlingar. Våra begränsade förhållanden. Och låt oss göra klart, Herre, med din hjälp, att när vi accepterar det begränsade, så börjar din fullhet att flöda. I vår begränsning, din kraft som fullkomnas i vår svaghet. Hjälp oss att förstå det här, Herre. Och låt det få bli en frihetens dag idag för några. Vi är ju kallade till frihet. Och hjälp att vi inte lägger på oss något nytt träldomsok igen. Amen.